Innan avsnittet börjar vill jag bara uppmana alla lyssnare att stötta insamlingen till Luna, 9-åringen från Skellefteå, genom att swisha till hennes en insamling hennes moster håller i, Emma Jodet Wettergren, till 073-816-9667. Märk gåvan till Luna. Det här är varje år så har jag hållit en insamling och i år så avstår jag det för att uppmana alla er att ge till Luna, till den oerhörda tragedin hennes familj har gått igenom och allt hon kan komma att behöva i framtiden.
Välkomna till God ton, en podcast med mig, Per Lindgren, och med dig, Hanif Bali.
Tjena, tjena.
Du, har vi någon turné på gång?
Ja, Hur mår Sverige?
Var kan man få biljetter till den då?
Hurmorsverige.com.
Var är det slutsåld någonstans?
Göteborg.
Stämmer bra det. Du ljög ju i förra avsnittet och sa att det var slutsålt den 30 i Stockholm. Det är det inte. Det är jävligt få platser kvar den 30.
Är det så?
Mm. Så 30 kan man fortfarande få tag på, få platser i Stockholm. 31 kan man få tag på ännu fler platser. Och sen så ska vi till Lund. När ska vi till Lund, Hanif?
Lund ska vi till den 13
februari.
Ja.
Tjusigt.
Och det räddade mig från en hel dag på en kommunal utbildning. Om fan, hur det är att sitta i nämnd.
Vad gör man på en kommunal utbildning?
Ingen aning, för jag kommer vara i Lund.
Ja, nice. Nu är det ju alltså, när vi släpper det här avsnittet, då är det alltså dagen före dopparedagen.
Otroligt.
Ja, helskotta. Alltså, det är så gubbig sak att säga, men satan vad snabbt det har gått alltså.
Är det ju, alltså, den här decembern, ja.
Ja, jag har liksom inte registrerat första advent och så är det julafton nu liksom.
Ja, jag vet. Det är samma här. Men jag tror alltså att jag har köpt tillräckligt med klappar.
Ja.
Och nu kommer det komma fram att jag har glömt någon.
Ja,
jag tror jag är safe.
Det där är bara ångest.
Mm. Men annars så, vi ska inte vara hos oss i jul.
Nej.
Förra julen. Vi ska vara hos Linneas föräldrar.
Mm. Trevligt, ute i Sollentuna.
Ja, men också då har man liksom lite, i och med att svärmor gör allt, liksom, mm. Så har man ju också lite så här, man brukar ju ha en viss stress inför julafton. Typ så här, att göra saker, ärenden och så. Mm. Och det finns inte det. Och då känns det bara som man har glömt något.
Men är det är inget så här knutis, ni förväntas inte komma med något käk eller så?
Nej, nej, gud, det skulle Linneas mamma aldrig tillåta.
Fan vad nice. Ja, du, som den sista podden i Sverige så tänkte jag plocka upp tråden om de skjutna schimpanserna på Furuviksparken. Jag lyssnade på ett inslag i Sveriges Radio. Vi kan bara lyssna på hur det lät.
Schimpanserna i Furuviksparken är tillbaka i ett säkert hägn. Nu säger parkens vd Sandra Wilke att flera av schimpanserna var på väg ut genom ett öppet fönster när de sköts.
Det har ju varit väldigt mycket öppna fönster från byggnaden. Och det är där, när djuret har varit på väg ut, så har vi skjutit. Och då har de här Santino och Manda trillat in. Och sen, de har ju förflyttats lite. Så de har ju tagit sig vidare en bit. Men där har vi ju inte haft någon uppsikt. Vi har inte kunnat se in.
Hur kommer det sig att det har varit så många öppna fönster?
Schimpanserna har öppnat fönsterna.
Är det det som är huvudsaken till att de tog sig ut från början?
Det är också en dörr de har öppnat. Det vet vi.
Totalt 4 schimpanser är döda. Linda, Torsten, Santino och Manda. Även Selma sköts men överlevde.
Hon var på väg ut genom ett fönster. Och där för att säkra för mänskligt liv så sköt vi utanför byggnaden.
Sandra Wilke säger att de nu ska utreda händelsen.
Sen kommer vi gå till botten med det här. Var har vi brustit? Var har vi misslyckats? Så den utredningen kommer vi påbörja.
Vart har ni misslyckats någonstans?
Det vet vi inte då. Det måste den här utredningen visa.
Du, alltså alltid när man har, som statsråd har skitit i det blå skåpet och fått en KU-anmälan på sig, så brukar man upprepa den här talpunkten. Jag vill inte föregripa konstitutionsutskottets granskning eller utredning eller sådär.
Ja. standardsvaret.
Exakt. Hon är inne på den linjen också. Alltså, ja, jag tänkte ändå fråga dig om vi ska föregripa den här utredningen lite. Är det något du reagerar på i det här klippet som skulle kunna vara förklaringen till att det här har skett?
Jag har liksom, du vet, så här, när man får barn går man i så här extrem dad mode och försöker liksom förutse saker, och man får superkrafter också. En sån här superkraft jag hade, jag fångade en hoppande katt oförberedd i luften. Alltså bara tog den i bröstet, en hoppande katt. För att den var på väg att hoppa upp i den mobila barnsängen vi har. Jag ville bara gå upp och kolla vad som fanns där. Och jag och bebisen låg där, så jag liksom fångade den i luften som en sån här Superman. Nej, det finns ju en sån här compilation video, så här Dads are awesome.
Dad reflexes.
Ja, dad reflexes. Och så var jag väldigt stolt över det. Men, och så fortsatte jag lite i det säkerhetstemat. Så är det så här, ja, nästa grej handlar ju om att säkra dörrarna. Så att de inte går, när de blir liksom två, kommer de ju börja rycka i dörrar och gå in i kanter och såna här saker. Så då gäller det att säkra kanter, stoppa in såna här elpluggar. De inte kommer åt eluttagen och se till att de inte kan öppna dörrar och fönster.
Det låter som en bra metod. Och då är det ändå människor vi har att göra med. Nu när vi pratar om schimpanser, som alltså har hört till de absolut farligaste djuren vi har inlåsta på zoo, så kan det ju vara värt att överväga att ha lås på fönstren.
Ja, alltså du behöver ju inte så avancerad, du behöver barnlås. För schimpanser har en intelligens, alltså de är ju väldigt smarta. De är smartare än människor, snabbare än människor på vissa saker. Typ se mönster och såna här saker kan de vara snabbare. Men intelligensmässigt så ligger de på en treåringsnivå ungefär.
Ja. Och alltså, nej men det här, alltså de tillsätter en utredning om det. Det är som att man har en utredning om hur en kobra har lyckats liksom smita ur en hönsbur. Så här. Alltså, jag har en gissning. Den liksom slingrar sig ut genom den här, ja, vad heter det? Gallret, vad fan, nätet. Men i varje fall då, nu i juletider, så tänker jag så här, det vore ju bra då om Furuviksparkens vd Sandra Wilke fick lite lås till fönstren i julklapp.
Och det är fint.
Ja, och jag har skrivit ett rim på det temat. Håll i dig. Om du inte dragit in på lås till fönster, hade detta rim följt ett annat mönster. Den som spar hon har, inga schimpanser kvar. Men då tomtefar är en redig kar, har han något i säcken till alla och en var.
Fint. Ja. Gud vad fint.
Jag har fortsatt på det här rimtemat. Tänkte prata lite om en grej jag läste om i Expressen. Och har även kikat på den domen faktiskt. Det här rör en herre som heter Mohammed Al-Ottman. Han sökte asyl till Sverige för 9 år sedan. Och han berättade att han riskerade att dö i hemlandet eftersom att han då inte hade inställt sig för militärtjänstgöring. Och det var inbördeskrig i den delen av Syrien som han kom ifrån. 35 bast. Och du var ju med i Kvartals veckopanel och diskuterade uppehållstillstånd och sådär med bland annat Hanna Wagenius från Centerpartiet.
Ja, just det.
Och hon menade då alltså att det är väldigt, det tar väldigt lång tid och så. Och det kan jag informera om att i varje fall... Vad sa du?
Och få asyl. Det är svårt. Och, men min poäng var ju att min känsla av asylsystemet är att de som ljuger för uppehållstillstånd och de som far med sanning blir utvisade.
Mm, precis. Du liknar det vid att man får i alla fall vara medborgarskap i cornflakespaket eller vad det är.
Ja, exakt.
Och det sa ju då hon, Hanna Wagenius, att så ligger det inte till. Och hon menade att det tar väldigt lång tid och sådär. Det kanske gör för vissa, men inte för Mohammed. Migrationsverket gav honom permanent uppehållstillstånd året efter att han kom på grund av hans citat politiska ställningstagande rörande militärtjänsten. Och att det saknades citat relevant internt flyktalternativ inom Syrien under det här inbördeskriget då. Sedan dess har Mohammed njutit av Sverige i fulla drag. 2019 smög han upp bakom en flicka som var på väg hem ifrån en skolbal. Det var en trappuppgång, hon var kjol, och så tog han henne mellan benen, vilket han dömdes för. Senare samma år så blottade han sig för en flicka på en badplats. vilket han också dömdes för. De två brotten gav böter. I juni i år så erbjöd han en kvinna bärhjälp. Det slutade med att han våldtog henne i hennes hem. Och samma månad klättrade han in i en annan kvinnas lägenhet och våldtog henne. Och månaden efter bröt han sig in hos två andra kvinnor. De var då inte hemma, men han stal deras underkläder. Och sen så försökte han bryta sig in i en lägenhet igen. Och då kunde man då larma polis. Och i oktober så dömdes han. Och så här lät det i podcasten Krimrummet när man pratar om det här.
Den sista oktober kom domen mot Mohammed Al-Othman. Han fälldes då för alla brott som han stod åtalad för. 2 överfallsvåldtäkter och 3 inbrottsstölder. Straffet som dömdes ut blev 4,5 års fängelse. Åklagaren hade yrkat på att han skulle utvisas. Så blev det inte. Yrkandet avslogs av tingsrätten. Domstolen landade i att det inte fanns de synnerliga skäl som krävdes för att utvisa honom till Syrien.
Så han får 4,5 år för det här. För att ha våldtagit åtminstone 2 personer. Och så sitter man ju då 2/3 av tiden, vilket betyder att han kommer sitta 3 år. Och från det kommer man dra häktningstiden. Och han utvisas inte. Tingsrätten skriver så här. Tingsrätten bedömer att brotten som Mohammed Nour Al-Othman har gjort sig skyldig till med hänsyn till den skada och kränkning som de har inneburit för målsägandena är så allvarliga att han inte bör få stanna kvar i Sverige, slutcitat. Och sen så konstaterar man att han har flyktingstatus och skriver: för att han ska kunna utvisas krävs därmed att han gjort sig skyldig till ett synnerligen allvarligt brott och att det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna i Sverige. Ett annat skäl för att inte utvisa honom som lyfts fram i domen är att det krävs synnerliga skäl för att utvisa honom eftersom han haft permanent uppehållstillstånd i Sverige i minst 4 år. Och det konstateras också att med hänsyn till alltså att det ska tas hänsyn till verkställighetshinder. Fredrik Sjöhult som är krönikör han är krönikör och krimjournalist tror jag på Expressen. Han skrev om det här och ställde sig frågan om varför tingsrätten tar hänsyn till att det finns verkställighetshinder just nu. Han skriver så här: Högsta domstolen har slagit fast att det inte ska påverka ett utvisningsbeslut. Efter att en person avtjänat ett straff kan ju läget i ett land förändras och det faktum är att läget ändrats just i Al-Othmans hemort enligt en ny bedömning från Migrationsverket. Mm. Linköpings tingsrätt avslutar resonemanget abrupt med att konstatera: sammantaget bedömer tingsrätten att omständigheterna inte är sådana att utvisning av Mohammed Nour Al-Othman kan ske. Och Fredrik Sjöhult skriver vidare då: rättens ordförande rådmannen Ylva Bremberg vill inte närmare förklara beslutet utan konstaterar kort: det var en sammanvägning av skälen. Det här är så jävla illa. Alltså att bara gömma sig bakom en obegriplig mening om sammanvägda skäl när man hade kunnat skicka ut det här packet från landet.
Det där är ju också så här standardsvar efter att KU har kommit. Först bara, jag vill inte föregripa KU, och sen kommer kritiken från KU.
Mm.
Och då blir den här Löfvenska som vi var nu i att säga, ja men det var då.
Mm.
Och det var sammantaget blev det så.
Mm.
Och nu är vi här.
Mm, ja, precis. Men
varför gjorde du det och varför är vi här? Nu var det så då. Och nu är vi här.
Mm.
Liksom, ja, men varför har du på dig en clownnäsa?
Mm, precis.
Förut hade andra en clownnäsa. Och nu är det min tur att ha en clownnäsa. Det finns liksom ingen logik i varför.
Mm. Men jag har då skrivit ett rim om Ylva Brembergs julfirande som handlar om ett oväntat besök.
Mm.
Något ljud från öppna spisen. Kommer tomten på besök? Ska vi bjuda ut av grisen och en redig skål med gröt? Nej, Bremberg, du stackars arma. Det är Nour Al-Othman som tar befäl. Tugga i dig din karma av sammanvägda skäl. Jan Guillou skrev en krönika i Aftonbladet 2019 där han inledde med orden: nu är de jäklarna ute efter att sänka min skatt igen. Det har med åren blivit allt svårare att bedriva negativ skatteplanering eftersom det finns en bred politisk enighet om hur angeläget det är att öka inkomstklyftorna i Sverige. Och i Dagens ETC stod det i en text från 2016: Sveriges succéförfattare tjänar riktigt bra och många av dem lyckas betala relativt lite i skatt. Den enda som skattar över halva inkomsten är Jan Guillou. Jag är socialist, säger han, och beklagar att det blivit svårare med negativ skatteplanering. Och jag tror att jag kan ha pratat om det här i något tidigare avsnitt. Efter att Jan Guillou var ute och berättade om sin negativa skatteplanering så har då Skatteverket noterat en del kreativ skatteplanering från hans sida, vilket har uppmärksammats på ett föredämligt sätt, ska jag säga, av skattebetalarnas skattejurister Erik Viger och Magnus Bodö. Jag kommer länka i vår Facebookgrupp till den, alltså helt underbara texten i det här ämnet som framförallt Erik Viger har skrivit.
Ja, den var en sån sjuk slaktning. Alltså den var otrolig.
Ja, den är sensationell. Men för de som inte kan liksom bakgrunden och sådär, så är ju den nämligen så att man gjorde skatterevision av Guillous företag och kom fram till att alltså bolagets författeri anläggning, eller vad man ska säga, den skrivarstuga, den utgjorde en skattepliktig förmån. Sofie Sarenbrant, hon valdes till årets deckarförfattare 2019, 2020 och 2022. Hennes böcker har sålts i över 5 miljoner exemplar i 15 länder. Hennes skrivarstuga är Stockholms minsta hus. Jag kan för övrigt rekommendera att man går förbi där och kikar in det. Det är väldigt så här gulligt litet trähus på Nytorgsgatan 5 på Södermalm. Där har hon då lyckats skapa succébok efter succébok. Men vad vi pratar om i Jan Guillous fall är en 174 kvadratmeter stor villa som han då vill kalla för skrivarstuga. Men då ska man ha i åtanke att hans ego ju måste få plats. Det kanske behövs lite större yta. Utöver det så vill han dra av då, alltså att han har inhandlat inventarier, bland annat svindyr konst, till ett bokfört värde av 7,5 miljoner som bland annat har placerats i hans lägenhet. Han har försökt dra en försäkring för en annan fastighet och den fastigheten äger han privat. Så den försäkringen försökte han dra på sitt bolag. Och Guillou tog det här till domstol och berättade för tidningen F+, som inte finns längre, att han skulle rada upp de 19 böcker han skrivit då i den här skrivarstugan under huvudförhandlingen. Så han var väldigt sådär segerviss och tänkte att liksom, det här blir liksom en kraftfull scen då när han visar alla sina böcker. Men han torskade ju i förvaltningsrätten i Uppsala. Och det som hände då är rätt anmärkningsvärt. Alltså, för det första, en person som önskar betala så mycket som möjligt i skatt, han borde ju ta chansen liksom när Skatteverket och förvaltningsrätten säger att det är läge att betala. Men i någon slags maniskt skov i stil med Kanye West så väljer då Jan Guillou att överklaga till kammarrätten, och inte bara det. Han väljer då att, alltså för att företräda honom i domstolen, så har han anlitat Per-Erik Samuelsson som är stjärnadvokat och därtill författare. Och det här är ju en person som såklart imponerar på någon som Jan Guillou, liksom genom sin stjärnstatus och genom att han dessutom skriver, vilket är det finaste man kan göra i liksom den kultiverade överklassen.
De är så jävla imponerade av varandra.
Ja, jag vet.
Det är som, jag har ju lyssnat på så här Alex och Sigge avsnitt och typ har lyssnat om deras äldre grejer.
Mm.
Så då har jag fått höra ganska mycket så här nu, när vi båda är hemma med barnen. Så han, alltså det är liksom, man kan bara höra hur mycket Alex vill gurgla i liksom Jan Guillous kroppsvätskor. Så han så fascinerade honom. Han älskar honom så mycket. Det är helt otroligt hur de imponerade de är av varandra.
Den scenen förut när Jan Guillou är på middag hemma hos Alex och blir frustrerad över att barnen skäl fokus från den allsmäktiga Guillou är ju fantastisk. Men i vilket fall då, så alltså Det som är ganska anmärkningsvärt är ju att han har anlitat just Samuelsson. Som då är...
Varför känner jag igen det här namnet så himla mycket?
Jo, men alltså han är ganska... inte superkänd, men han är lite, liksom, lite stjärnadvokat. Men han jobbar med brottmål.
Ja, det
alltså
det
han är inte skattjurist.
Ja, exakt.
Det är så jävla liksom typiskt Gio. Alltså det här är så i linje med Gios verklighetsbild. Han tror att han ska vinna i kammarrätten genom att dyka upp med ett knippe spänningsroman. Liksom stjärnbrottmålsadvokat. Så här. Fan, har det med något att göra? Men. På grund av det här så har jag då skrivit ett rim till Gio. Så jag tänker att han kan få i julklapp lite skatteplaneringstips. Salong, gästtoalett och chambre separé. Balkong, plats för bankett och konst av Monet. Ej förryckt eller flärd blott en grundförutsättning. Se en lyxproletärs författarinrättning. Men visst vore det trist som tomten utan skägg om en sann socialist fick ett skattetillägg. Revision av en röd, sånt borde man förbjuda. Ta ditt dagliga bröd och göm det i Bermuda. God jul, Jan.
Jag var med i Kvartal. Ja, vi pratade om det. Jag var med i Kvartals panel och då blev jag tjejmad av Hanna Wagenius. För att jag könade en icke-binär.
Vänta, det här... jag hörde ju på det här, men jag kommer inte ens ihåg den grejen. Berätta.
Nej, för att det här var bonusavsnittet för dem. Betalande. Det var liksom, de kör ett ämne. Och jag... Nu vet jag inte hur korrekt det här rimmet är. Men jag fick skit för det i alla fall. För att jag försökte förklara vad som försiggick i den där sverigedemokratiska kommunfullmäktige ordföranden. De hade önskat sig ett traditionellt Lucia-firande. Men han var så himla dålig på att förklara vad problemet var. För då var det ju så att det dök upp en Lucia som inte var tjej.
Just det.
Det var en icke-binär Lucia. Och han ställde in det i sista minut. Och bara, det här vill inte. Och då istället hade de det i kyrkan och så fick de stående ovationer för att den var så modig att den hade tagit en tjejs plats. Men han sa, jag vill ha ett traditionellt Lucia-firande. Han var inte traditionellt med det här. Och han sa bara, jag vill ha ett traditionellt firande. Men säg att det var en snubbe då. Och jag sa ju, jag förstår inte varför han inte bara sa att det var en snubbe. Han ville ha en tjej. Och det är det traditionella firandet.
Ja.
Och det kan det ju inte finnas något, det kan man ju inte tvista om, så att säga. Sure att några studenter någon gång har spexat till det och haft en kille på skämt. Men då har det inte varit ett traditionellt firande.
Nej.
Då har det varit ett skämt. Men då blev Johanna Wagenius väldigt sur. Hon bara, men du vet ju att den här personen inte identifierar sig som kvinna. Eller som man. Då kan du ju inte definiera honom som snubbe. Jag bara, ja men det visste ju inte fullmäktigeordföranden då. När det dyker upp en snubbe i Lucia-tåget.
Hon bara,
men nu vet du ju det. Så nu måste du sluta säga det. Ja men jag försökte förklara det. Jag berättar ju det ur perspektivet. Om du är en fullmäktigeordförande. Och det kommer en Lucia där det går en snubbe längst fram.
Fast jag måste bara invända här. För att de som... Alltså det är ju ofta att sådana här woke-människor tenderar att liksom så här, hallå... Vet inte skillnad på kön och vad fan är de säger? Gender. Alltså könsidentitet. Och då menar man då att det ena är ju alltså det biologiska könet och det andra är vad du identifierar dig som. Okej. Då kan vi ju hålla isär det. Vad han som är fullmäktigeordförande vill ha är en person som är av biologiskt kvinnligt kön. Precis som du då talar om den biologiska mannen i detta. Så det är så här, ja visst, men han kan ju identifiera sig som kvinna. Det är ju alltså hans könsidentitet. Den har ju inte du pissat på överhuvudtaget, men du säger att han är en man. Ja, det är han ju rent biologiskt.
Men här är ju också grejen att jag kan ju liksom, om det är okej att önska sig en kvinnlig Lucia. Alltså om jag vill ha en kvinnlig Lucia, då borde ju så att säga alla nya varianter av kvinnor inte räknas. Eller finns det om jag vill ha en transkvinnor Lucia, men jag ska ha en Lucia, jag vill att den ska vara icke-traditionell. Jag vill ha en skäggig dam, och jag vill att det ska vara en transkvinna. Då det vore ju jävligt fittigt om någon dök upp med en kvinna, en riktig biologisk kvinna. Då bryter du mot min beställning, så att säga. Ja, så här är ju alldeles uppenbart att han ville ha en kvinna utan prefix och suffix liksom.
Ja, en biologisk kvinna.
Ja, och den här
som identifierar sig som
de har inte
kvinna.
Levererat det, och han bara nej, men då får ni inte vara med. Det blir inte svårare än så.
Nej.
Men han hade så svårt att säga nej, men jag vill ha en kvinna, och det här var ingen kvinna liksom.
Men jag är intresserad av Wagenius linje, för jag fattar inte. Alltså
nej, men jag måste nu när jag vet att det är en icke-binär, så måste jag ju in, då får jag inte beskriva situationen att fullmäktige kom dit och såg en snubbe.
Jo, fast du såg ju en biologisk snubbe.
Så nej, jag menar,
det är fortfarande det är inte respektlöst att konstatera det som är ett faktum. Det går ju alldeles utmärkt att respektera den personens könsidentitet och fortfarande konstatera faktumet om den personens biologiska kön också.
Ja. Men jag har en liten jag kan inte rimma. Men jag har försökt, i och med att du sa att du skulle göra rim, och jag vill försöka jag också. Men det är inte helt lätt, så jag tog hjälp av den här ChatGPT och göra ett rim. Men ChatGPT har ett den här AI, den har ett PK-filter, så det är svårt att få den och göra roliga skämt på utsatta gruppers bekostnad. Men det finns sätt att komma runt det. Men nu får vi se om jag lyckats rätt, helt enkelt. Lucia, Lucia, ljus och glad, med krans och stod sprider glädje i vår stad. Hen går i tåg, stolt och stor, men från och med i år finns det en hake, för från och med nu har Lucia en stake.
Tjusigt. Nej, men nu tror jag nog att nu har du vunnit över Wagenius. Det är inte ett öga torrt, inte ens en gammal suffare kan ju vända sig mot det här.
Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet, så går du in på patreon.com/godton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com/godton och bli patron idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!